Hembygdspodden från Odensjö socken.
Men jag vet inte bara om det är en valvkällare. Då får vi ta en titt. Jajamän, nu går vi in här i det allra heligaste. Det här var lite skumt. Och så här låg ett dörr, givetvis. Och vad får vi se?
Idag ska vi ge oss in i mörkret, in i jordkällaren här i Hembygdspodden. De står där, inte sällan lite bortglömda på många ställen i bygden. Ibland helt ensamma i skogsbackarna. Som ett sista vittnesmål om något gammalt ställe som sedan länge försvunnit. Men om man ger sig lite tid och tittar närmare på dem, då kan man se vilka sofistikerade stenarbeten de är. De där höga och tunga stenvalven i taken, nästan som i en kyrka. Hur fasen gjorde de? Om du lyssnar på det här sommaren 2023 så kan du faktiskt få reda på det i en utställning i Odensjö Hembygdspark på söndagarna. Där kan man få lära sig mer om hur man byggde och hur man renoverar sin gamla jordkällare. Den tidens kylskåp. Gunnar Jönsson, han har tagit med mig till Nydala där man tagit väl hand om sin jordkällare och gett den ett nytt tak. Och uppe på gaven finns det där hålet som skvallrar om vad jordkällaren egentligen var till för.
Ja, det är ju där man tappar in potatisen. Man håller med potatislasset utanför och så lastar man av då med en grep. Eller tidigare var det bara träskyfölje i en träränna som är uppbyggd på spjälar liksom. Så jorden faller igenom och potatisen blir ren och så rullar potatisen in till sin vinterförvaring.
Så man renar den också?
Jajamän. Och då?
Man skulle faktiskt lika väl kunna kalla dem potatiskällare. För det var potatisen det handlade om. Den där nya, näringsrika och frostkänsliga basfödan som slog igenom på 1800-talet då den riktiga jordkällarboomen kom. Och den höll faktiskt i sig ända till kylskåpet kom. Gunnar, han är född på 30-talet.
Jag har lastat av många lass potatis i en sån där ränna och som rullade in. Det var ju på varje ställe.
När slutade man använda potatiskällarna så att säga?
Nej, vad ska vi säga? 50-talet. Det var väl de som använde potatiskällar till både 60- och 70-talet. Ja.
Men potatisen var viktig ju. Den var ju...
Visst var det det. Ja. Det var ju som riset för kineserna. Hade de inte det så. Ja, herregud. Ja, vi kan säga att odlingen började redan på hösten när man hade skördat havren. Så härvade man stubben för att ogräs skulle komma upp och taka och frysa. Och sen så blöjde man ju. Och sen till våren så var det ju typ att jag härvade ju. Här var sönder plogfåran ju. Eller plogtiltan som det heter.
Plogtiltan? Mm.
Ja. Och så sen körde man ju då upp fårorna ju med hästen ju och satte potatisen. Sen var det till lukhacka ju. Och kypa potatisen minst under 2 gånger. Gjorde man ofta lite nät för potatisen är ju en sådan växt så där ska man helst gå varje dag och prata med och kupa upp jord. Då trivs potatisen när den får växa på en kulle liksom. Ja. Och sen plockningen, det vet ni ju om. Det var ju mycket arbete med det.
Men man gick ofta samman då va? Var det inte så?
Ja. Ofta var det ju så. Många ledde ju ungdomar till att plocka potatis ju. Men i byn hade ju många ungdomar försvunnit ju. Så då fick ju de äldre ge sig ut också ju. Och skolungdom ju. Så Så det bytte man ju dagsverket då. Var på ett ställe varje dag. I 6-7 dagar ju. Plockade upp potatisen.
Man hade väl till och med lov från skolan då?
Ja. Det var inget sportlov ska jag säga. För det hette potatislov. På hösten. För att de skulle hjälpa bönderna att plocka upp potatis. Och skolläraren var så välvillig så att när han hörde att de skulle plocka potatis på ett ställe så kunde de ju få fritt den dagen. Och han sa det spelar ingen roll om jag sitter här eller i min lägenhet och om hälften av barnen kommer. Så han jobbade nästan hela potatislovet ju i skolsalen. Det var kanske inte mer än hälften av barnen i vissa dagar ju. Och är det så att det är fint väder så blir ni hemma. Nu har jag hört att de ska plocka där och där. Är det fint väder så får ni bli hemma och plocka potater och regnar det så kommer ni hit. Ska vi gå?
Men den här har du aldrig varit inne i?
Nej, jag har aldrig varit inne i den.
Men var är vi någonstans?
Jo, vi är på Nydala.
Vem tror du byggde den?
Ja, du, den är ju urgammal så att man på Nydalas far kanske, alltså Nisses farfar kan det ju vara som har byggt den. Men jag vet inte bara om det är en valvkällare. Då får vi ta en titt. Nu går vi in här i det allra heligaste. Det var lite skumt. Och så här låg en dörr, givetvis. Och vad får vi se? Detta är ju en valvkällare. Tänk vad sten här är i taket här.
Oj, 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 oj.
Och vilken tyngd det är. Och därför det är det ju en väldig spänn. Så då måste det ju vara något stabilt utanför som bär upp det hela ju.
Aha.
Så därför är det ju alltid en mycket kraftig mur utanför ju. Och en jordvall. Och det var ju bara för isoleringen också.
Stenvalvet sträcker sig över våra huvuden. Jakten på bra stenar, letestenar, pågick ständigt. Först byggde man de tunga stödmurarna på sidorna, gärna in i en backe. Sen en träställning formad som ett valv. Sen lades stenarna upp ovanpå. Och så togs den tunga träställningen bort. Och om allt hade gått som det skulle så låste sig stenvalvet ovanför ens huvud. Tungt och stadigt.
Men ni förstår vad sten. Och helst skulle ju den stenen vara lite kilformad. Så man har den tjocka sidan upp. Här finns till och med ett fack här i väggen. Liksom gruva som man kunde sätta in.
Vad hade man facket till?
Ja, där satt man in mjölkabunkar och förvaring. Ja. Den främre delen var ju alltid till potatis. Här syns till och med rest ut av lämmarna som har varit så. Och där är ribbet i skilje varje sort för sig i en binge.
Man sorterade potatisen, ja.
Jaha. Jajamän.
Men du, kunde alla göra såna här? Kunde vem som helst göra en jordkällare eller var det yrkesmän som gjorde
det? Nej, säkert inte. Det fick vara de gamla segergubbarna som hade lite erfarenhet och varit med från början.
Ja.
Vi har ju börjat med lite större stenar, ser du här. Och sen går du upp. Och här är de allra tunnaste stenarna som är lite kilformade. Och utav själva trycket så bär de upp sig själva. Mm. Ja, nu har ögonen vant sig vid mörkret lite.
Ja. Och där ser man hålet där uppe där potatisen kom in, ja. Mm.
Jaha, där har du tapphålet, ja. Jaha.
Ja, den är fin.
Och stora stenar på gavlen här och till börja med.
Mm. Ja, det är inte dåligt.
Ja, den var riktigt fin. Det är roligt och få se att det finns yngre som kan bevara lite av det gamla byggnationen. Själva ingången var ju alltid så här också. Mm. Rätt så skyddad och en sån fin sten där.
Den kallas svalen, det där rummet innan man kommer in i jordkällaren. En luftsluss kan man säga. Två dörrar skulle man ha så att man kunde öppna en i taget på vintern för att inte släppa in kylan till potatisen. Ovanpå stenvalven la man ofta näver för att hålla vattnet ute, sen jord. Man ville inte ha in vatten och inte heller få frysskador på valv och murar.
Här har nog bara varit jord skulle jag tro, och näver. Jord och näver och så är jord kanske i flera lager. Mm. Det var ju det som höll. Man hade ingen käpapp och plast och skräp som vi har nu.
Det var för att hålla ringvattnet borta alltså?
Ja visst. Mm. Bara det rann ut så. Och sån här jordkälla var ju alltid planerad och lagd på en torr plats ju. Ofta på en högre kulle ju. Så inte det blev vatten i källaren. De höll sig torra ju. De visste var de placerade dem. De kunde inte lägga en källare här nere.
Man vill inte ha vatten, nej.
Nej. Har du sett vilken fin ingång?
Man kan ju tro att en oanvänd jordkällare är en rätt ödslig plats. Men det finns många djur som håller till i just jordkällare. Källarspindelns kokonger hänger ofta vita och runda i taket. Spindlarna håller efter insekter så de är bra att ha. Mössen var ofta en inte önskvärd gäst och de hölls undan med en och granris och även med starkt doftande växter som ofta odlades vid ingången. Men det finns en gäst som man ska vara extra rädd om nu för tiden.
Jo, jag har pratat med ägaren här. Hon har lovat att hålla dörren lite öppen och gärna tappgluggen här. Just för detta är det finaste vinterförvaringen till fladdermöss nu för tiden.
Till vad för något?
Fladdermöss. De hänger ju i stenarna här inne i källaren på vintern ju. Det är den finaste dvala de har, så är det ju i såna här gamla jordkällare.
Så då måste man ha någonstans att komma in?
Ja, man måste ha någonstans att komma in och då fryser ju aldrig riktigt här inne.
Man kan ha jordkällare till mycket.
Ja, så, och hon är varnad om det, att hon lovar att hon ska hålla öppet. Ja.
Men du, hur länge kunde man förvara potatisen där inne innan den blev dålig så att säga? Hur länge höll den? Alltså?
Ja, det var ju till man skulle sätta potatis. Mm. Då bar man ju ut potatisen och sorterade, valde potatis som det heter. Den sorten där och den sorten där och den sorten där. I korga och sen så ut på åken med dem ju. En del blir ju kvar och det använder man ju till potatisen, nypotatisen kom efter midsommar. Och blir det för mycket då kokar de ju i de stora grytorna till grisarna. Och allt skräp, småpotatis och sånt, kokade man ju till grisarna. Och så fick de då vassle när de hade tjänat smör ju. Mm. Så det var ju mums.
Jordkällarna handlar om potatis.
Ja, och sen till mjölken ska du tänka. Man sparade ju mjölken i stora fat ju och skummade grädden och tjänade smör. När man hade sparat en vecka, 14 dagar på grädden kanske så kunde man sätta igång tjänaren och tjäna smör. och salta riktigt ordentligt ju, och sälja. Min farfar hade ju smör med sig när han körde bjälka till Halmstad med häst. Det tog ju 2 dagar dit, så det var ju ingen datumstämpel här heller.
Men du berättade om Manne, bara, det var så roligt.
Manne var ju Nisses far, som var lantbrukare här på Nydala. Men han hade liksom inte fyllt upp med bara bonderiet, utan han var ute lite på byggnadsrenoveringsjobb och sådär ju. Och så var han slaktare, så han köpte upp slaktdjur. Och körde hem, hämtade med häst ju och en bur kanske. Och var det större djur så fick de ju gå hit. Sin bedövade han dem med sin slaktmask och slaktade upp dem. Och så här har säkert hungrat många kalvar här inne i denna källaren. Och sen var det då till att lasta upp dem på vagnen och köra med häst ut till åsen. I en särskild trälåda hade de till slaktdjur i hela kroppen. Och så gick det till en schaktorist i Halmstad på järnvägen.
På järnväg alltså?
Det var på järnvägen från åsen till Halmstad, ja. Och sen tog han handen och styckade upp och sålde till Halmstadborna. Det var väl ett tag innan datummärkningen var kommen. Och de här fina Sverigemärken och allt.
Du, med likkistor berättade de också.
Jaha, han hade en snickarbord här uppe som tidigare har varit en undantagsutrymme. Och det blev Mannes snickarbord, så han kunde stå och renovera och reparera vagnar och kälkar och skogsläp och sånt där. Och så har det berättats att han var säkert den sista som gjorde hemmagjorda likkistor. Så han hade väl alltid litet lager med virke som inte var för tungt. För att nu var det visserligen innan Mannes ålder, då fanns det ju bara en väg från såget, Smeagården, igenom skogen upp till Karlstad. Och ni ska tänka er, när det här var 8 personer i Lyckna by, och medelåldern kanske inte var med en 50, möjligen 60 år. Det var många dödsfall varje år. Och en begravning skulle ju vara i 3 dagar, berättade de om. Med förberedelse ju och efterkalas och grejer. Och då fick de ju bära liken på den gamla vägen som kallas för Skantahögsvägen.
Lycknavägen alltså?
Ja, genom skogen ju, ner till till såget där.
Skantahögsvägen.
Jag vet inte var detta namnet är kommit ifrån, men troligen har det varit skogssjukdomar eller sjukdomar på skogen tidigare också, det är inte bara vår tid. Så att det var en massa skog som dog. Alltså skant, det är detsamma som ett dött trä. Och så har de huggit ner det och så fick väl vägen den namnet Skantahyggesvägen. Jo, med de här likfärdarna, ni förstår vad det har vandrat många människor härifrån Lyckna och Karlstad. Och den gamla skogsvägen ner som är bevarad i en bit. Och det var ju därigenom namnet Liklagen kom ju. De var ju tvungna till att bytas vid och bära ju. Men det var 4 eller 6 som var några 100 meter sen så fick nästa lag ta vid och bära några en sträcka ju.
Men man bar liket hela vägen?
Ja, i kistan.
Inte på vagnen?
Bara kistan. Kistan var väl det tyngsta för åldringarna. De var ju nog inte så tunga på den tiden. Det var inte så mycket fläsk i kistan då, som det är nu. Ja, det är ingen lögn. Min far berättade då, har du ju hans far för, eller hans far, har du ju berättat det och de gamla dessförinnan. Mm. Det skulle vara den första Lyckna vägen, den andra kom igenom Hembysparken och ut med sjön upp till Löjudden ju. Och så runt Lyckna ju.
Men Skantavägen, är inte den nuvarande Lycknavägen?
Nej, nej.
Nej, det är en annan väg.
Ja, vi kan stanna till när vi åker. Jo, då ser vi upp i Brätanäs.
Ja, det gör vi. Det låter...
Nu är vi oss av från Nydala upp mot Vret och Brätanäs. För där finns nämligen en jordkällare som skvallrar om hur komplicerat det var att få till ett bra stenvalv. Förr i tiden pratade man ibland om det värsta odjur som fanns. Det kallades basilisken. Om man lät tuppen på gården bli för gammal så kunde den börja lägga ägg. Och inte sällan i de avsides liggande jordkällarna. Och fick de kläckas, ja då blev det ett elände. För ut ur ägget kunde nämligen komma en basilisk. Ett odjur med en tupps huvud och med en orms kropp. Den var så hiskeligt giftig att man bara såg på den så sprack man av förskräckelse. Ja, ni förstår. Per Gustafsson har i sin bok Läskiga vidunder och sällsamma djur återberättat en av berättelserna som finns om detta jordkällarmonster.
På en gård hade man en mycket gammal tupp. En dag var den försvunnen och folk sökte överallt utan att hitta den. Någon kom att tänka på att den kanske hade gömt sig i jordkällan. Man skickade iväg en piga för att leta, men tiden gick och gick och hon kom aldrig tillbaka. Sen skickades en annan piga iväg för att se vad som hade hänt med den andra, men även hon försvann. Då blev en dräng på gården lite misstänksam. Kunde det vara så illa att tuppen ruvat fram en basilisk i källan? Drängen, han var inte dum han. Han skulle nog kunna klara av den fulingen, menade han. Så han tog en spegel och band den på sin rygg och sen gick han baklänges in i källaren. När basilisken, som hade gömt sig där inne i mörkret, fick se sin egen spegelbild så sprack han förstås själv med detsamma. Men för pigorna var det för sent. De var redan döda.
Nu har vi kommit fram på vägen ut till Vretanäs, jag och Gunnar.
Ja, vi har kört från Vretio och skogsvägen ut till Ingelsö. Så vi har ju inte så långt ner till sjön och till Ingelsö som hör till Vreta. Och sen är det ju bara några kilometer över till Geranäs. Ja. Och här finns en gammal boplats som heter Lockamås. Och en, kanske en med de äldste källare. Här har vi ju bott folk, men jag vet ingenting om dem alls.
Lockamås?
Lockamås, ja.
Lustigt namn.
Ja, så här har varit odlingar, givetvis, och hus. Och så nu, varför jag ville att du skulle få se detta och fotografera, det är ju just sättningen där på stenen, hur det ser ut. Den håller på att rasa ner.
Mitt i skogen, på en kulle, så står det en halv jordkällare, kan man säga.
Ja. Ja, ja du. Tänk vad arbete.
Den är så vällagd.
Och utanför muren finns ju mycket material, sten och grus ju. Dels för isolering och dels det står tyngden i taket här. Det är ju tusentals kilo. Och det pressar ju ut. Så måste ju göra innan det händer någonting. Så några stenar har lossnat eller på något sätt. Ju. Denna har säkert varit täckt bara med jord och näve. Mm. Björknäve. Något annat fanns ju inte på den tiden.
Det är så fint.
Men det är just sättning här och du ser hur de har kilat i sten emellan. Du ser som där.
Mm.
Och där sista mittstenen där.
Ja.
De skulle ju helst vara lite kilformade givetvis.
Om de inte var det fick man kila lite mer emellan då, ja.
Ja. Men detta är ju det enda valv jag vet om här i hela uppsåkningen som har rasat. Alla andra källare, där är ju taken precis likadan som den dagen de murades. Jaha. Men här, jo. Titta där.
Där har vi det.
Det är ett litet tappehål också, så de har tappat in där uppe från backen. Det var inga stora last de körde fram, ska jag säga, men de var ju, kan veta, från åkertäpporna ut och fram. Men det skulle liksom tvunget tappas in genom ett sånt litet hål i taket.
Men skadade man inte potatisen när den föll ner?
Nej, det tror jag inte.
Det är fantastiskt.
Och börja med sådana stora stenar. Och där ser det. Och så sen lava upp lite mindre. Och till slut så blir det bara ett sätt.
Men stenarna ser ju nästan huggna ut. De är ju så...
Man försökte ju leta upp sådana som var kilformade givetvis. Bara det var en slät sida så... använder man ju den. Man gjorde ju inte träform. Så måste det ju ha varit i alla fall. Med riktiga stötter och stämpa. Och så murade man på träformen. Och så fick man gå in och riva den ju. Det var kanske spännande första gången. Ja.
Gunnar Jönsson berättade. Och vill du veta mer om jordkällare och lyssna på det här under sommaren 2023, så kom ner till Hembygdsparken i Odensjö på söndagar mellan 14 och 17. Så kan du se både bilder och få veta mer om hur man använder och sköter sin jordkällare. Och kanske få en våffla på köpet. Vi hörs!